lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Markus evangeliets 7:e kapitel. Jag sa i ett tidigare program att Markus 10:45 kan stå som en överskrift över hela Markus evangeliet. Ty människosonen själv har kommit, icke för att låta sig tjäna utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Även kapitel 7 präglas av samma tema och av handling, verkliga händelser i vardagen. För det var ju romarna, som ju var präglade av action, som speciellt var Markus målgrupp när han skrev detta, även om hans budskap är mycket aktuellt för alla. Den mellantestamentliga perioden är perioden mellan avslutningen av det gamla testamentet och början av det nya testamentet, vilket är en period med många förändringar. Det var den mest händelserika perioderna i Israels historia. Under fångenskapstiden och under denna period så uppstod det många grupperingar och partier som inte är omnämnda i Gamla testamentet. Det var fariseerna, saduceerna, de skriftlärde och herodianerna. De skriftlärda hade en god start. Esra var skriftlärd och grundläggaren av den grupperingen. De var professionella tolkare och utläggare av lagen. Men på Jesu tid hade de blivit upptagna med hårklyveri och var mer upptagna av lagens bokstav än av lagens anda. Fariseerna, ja, början på farisepartiet var ju också positivt. De uppstod som ett försvar av judisk livsstil för att hindra påverkan ifrån alla främmande och hedniska kulturer. De var strängt laglydiga, de trodde på det gamla testamentet och de värnade politiskt om det nationella. Och de önskade att framskynda att Guds rike kom på jord. Saduceerna hade bildats av de välstående och samhällsintresserade. De hade inget andligt djup. De önskade avskaffa traditionerna. De förkastade det övernaturliga och var motståndare till fariseerna, som ju räknade med det övernaturliga och som också trodde på Gamla testamentet. Saduceerna var närt besläktade med grekisk epikurism. Herodianerna, det var ett parti som på Jesu tid framstod som politiska opportunister. Deras målsättning var uteslutande att försöka behålla Herodes på tronen. Den här lilla bakgrunden vill nog vara till hjälp för oss för att förstå avsnittet vi nu har framför oss. Markus kapitel 7, vers 1. När fariseerna jämte några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem. Lägg märke till att Jesus hade gjort ett sådant intryck på dessa män att de drogs ut ur Jerusalem och har kommit till den plats där Jesus nu har sin gärning i Galileen. De kommer också att korsa Jordanfloden in till Dekapolisområdet, det vill säga området med de 10 städerna. Vi ska strax komma tillbaka till det. Vi läser verserna 1-4. När fariseerna jämte några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades omkring Jesus fick de se att hans lärjungar åt med orena, det vill säga otvättade händer. Ty fariseerna och alla andra judar äter inte utan att förut ha tvättat sina händer med en handfull vatten, eftersom det håller fast vid det äldstes stadgar. När det kommer från torget äter det inte förrän det har tvättat sig. Det följer också många andra fäderneärvda stadgar, som att skölja bägare, krus och kopparkärl. Låt oss för ett ögonblick betrakta detta, för det är ganska intressant. Det växer fram en konfrontation runt Jesu person. Ifrån Markus 6 kapitel minns vi hur lärjungarna samlades runt Jesus och berättade allt vad de på hans uppdrag hade gjort och vad de hade lärt folket. De avger rapport. Nu samlas också de skriftlärda och fariseerna och deras lärjungar runt Jesus. Och det måste helt enkelt bli en konfrontation. För den ena gruppen består av Jesu vänner, hans efterföljare som älskar honom. Den andra gruppen är sammansatt av hans fiender som har som målsättning att förgöra honom. Så har det alltid varit. Det är två grupperingar. Det är de som tror på honom och de som förkastar honom. För att vara personlig, vilken grupp tillhör du? Det finns ingenting i hela universum som är mera avgörande för dig än svaret på den frågan. Frågan är inte om du tillhör en eller annan kyrka eller samfund, eller om du genomgått en eller annan religiös ceremoni. Frågan är, vad är ditt förhållande till Jesus Kristus? Det är det handlar om. Det är tydligt att det var en helt speciell delegation som var sänd från Jerusalem till Galileen för att spionera på Jesus. Det var de intellektuella bland Jesu motståndare som var utsända för att försöka få Jesus fälld för ett eller annat. Det sätt på vilket Herren själv försvarade sig är för mig ännu ett bevis på hans gudomlighet. Aldrig har någon människa talat så som den mannen talar, vittnade hans fiender, som vi läser i Johannes 7:46. Naturligtvis var det inte svårt för dem att hitta några fel på en man som så totalt ignorerade deras traditioner. Vad gick då deras traditioner ut på? Ja, de anklagade Jesus för att han inte lärde lärjungarna att hålla traditionen. Och med traditionen menade de då det som var deras tolkning av det gamla testamentet. Och de refererade till de olika reningsceremonierna. Och det hade ingenting att göra med sanitära förhållanden. Och Markus förklarar för de romerska läsarna att denna ceremoniella rening var speciell för Israel, och det var den. Och Gud hade givit Israels barn en hel del instruktioner om rening eller tvättning. I tredje Mosebok är det många order om just rening, och det var viktigt, för Gud skulle understryka och lära dem den sanningen att en syndare måste renas innan han kunde komma in i gemenskap med den helige Gud. Men fariseerna, de hade byggt upp en hel tradition som man menade var en tolkning eller förklaring av Mose lag. Och det fanns till och med de som hävdade att Moses hade givit dem traditionen när han gav dem lagen. Men efterhand så var alla de här detaljförklaringarna nog så långt ifrån det som hade varit meningen med lagen. Textavsnittet nämner några detaljer här, som till exempel att skölja bägare, krus och kopparkärl. Allt det här var tyngande ting, som helt och hållet var en utvärtes yttre föreställning, en fasad. Men genom det här så blev de så upptagna av sin rituella religion att man glömde vad syftet egentligen var. Vilket är att en person måste sättas i ett rätt förhållande till Gud förrän gemenskapen kan upprättas. Och det är likadant idag. Det är ju så många som vill diskutera religionens detaljer. när det ju är personen Jesus Kristus vi skulle vara upptagna med.
Snart en morgon bryter fram, Jesus hämtar bruden hem. Ingen sorg ska vara mer, ingen sjukdom när vi ser, när vi intar vårt palats Jerusalem. Solen sjunkit ner, sången brusa från vår frigjort själ.
Markus kapitel 7 och vers 5. Därför frågade de skriftlärda och fariseerna Jesus: varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med otvättade händer? Anklagan riktar sig först och främst mot Jesus personligen. De var hans lärjungar. Lägg märke till hans svar. Det är varken försiktigt eller diplomatiskt, vers 6. Han svarade dem: rätt profeterade Esaias om er, ni hycklare, som det är skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Det var inte diplomatiskt sagt. En hycklare är en som spelar en roll. Uttrycket används om den som uppträder på en scen. De utövar ett religiöst ritual utan någon verklig erfarenhet av det som det handlar om. Läpparna och hjärtat kunde lika gärna ha tillhört två olika personer. De hade inte mer av hjärtats erfarenhet än en trädocka på buktalarens knä. I Romarbrevet 10, verserna 9 och 10 står det: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Folk engagerar sig idag i trosläror och trosbekännelser och offentlig tillbedjan, klär ut sig och till och med avskiljer sig för religionen. Men allt det här handlar mera om traditioner och inte om ett direkt och personligt förhållande till Kristus. Vers 7. Förgäves dyrkar de mig när de driver läror som endast är människobud. Tillbedjan och gudstjänst präglas av tomhet när människoregler ersätter Guds ord. Och därmed kommer vi till sakens kärna, verserna 8 och 9. Ni överger Guds bud och håller er till mänskliga stadgar. Och han sa till dem: vackert gjort. Ni upphäver Guds bud för att följa era egna stadgar. De hade ersatt Guds ord med mänskliga traditioner. En tradition kan vara god och bra, och den kan vara upprättad av en god orsak. Men det blir något ont när det ersätter Guds ord i senare generationer. Och det var det som hade hänt med dessa människor. Och jag tror att här finner vi också orsaken till att så många samfund och kyrkor idag har en så liberal hållning till Guds ord. Först ersatte man Guds ord med en troslära, och så ersattes den med människans tankar och deras egna ceremonier och deras egen speciella församling. Och Guds ord har för länge sedan ramlat över bord. Det sker om och om igen. Vers 10 och 11. Moses har sagt: hedra din fader och din moder, och den som smädar sin fader eller moder skall döden dö. Men ni säger: om en son säger till sin fader eller moder, en korban, det vill säga en gåva till templet är vad du kunde ha fått till hjälp av mig. I Norsk Bibel 1988 är versen översatt så här: men ni säger att om en man säger till sin far eller mor, det du skulle haft till hjälp av mig skall vara en korban, det vill säga en gåva till templet. Här ger Jesus ett konkret exempel på vad de gjorde. Mose hade sagt i lagen att de skulle hedra och ta ansvar för sin far och mor. Men traditionen gav dem lov att undfly det ansvaret för sina gamla föräldrar. Om en man inte önskade hjälpa sin far och mor när de var gamla och behövde hjälp, så kunde han överlåta sin egendom till prästen i templet, och det kallades korban, som betyder gåva. När så mannen som överlåtit egendomen dog, då tillföll hans ägodelar templet. Men redan från den stund han överdragit arvsrätten till prästen i templet var han själv fri från ansvar för sina gamla föräldrar. Och vi ser vad Jesus säger i vers 12 och 13. Då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin fader eller moder. På detta sätt gör ni Guds ord om intet genom de stadgar som ni har tagit emot och ger vidare. Jesus säger att denna tradition är skadlig och illvillig. Och det är ju det motsatta av det som var lagens mening, vilket ju var att hedra sin far och sin mor. Faran finns också idag att folk vill ge till någon grupp eller organisation som appellerar till dem. Och det är bokstavligen massor av organisationer som har sina medarbetare ute för att finna folk som ska ge till en organisation. Här ligger en fara. Du har ett visst ansvar och vissa personliga förpliktelser som du inte ska rymma undan men uppfylla. Så ge inte till en organisation eller kyrka så att du inte kan fullgöra dina förpliktelser. Och det gäller även vår radiomission och andra behjärtansvärda projekt. Vers 14 och 15. Åter kallade han till sig folket och sade till dem: hör på mig, alla, och sök att förstå. Ingenting som utifrån kommer in i människan kan göra henne oren, men vad som går ut från människan, detta är det som gör henne oren. Jesus skiljer på det yttre och det inre och pekar på vad som är verkligt. Och vidare berättar texten att när de kommit inomhus, bort från folket, så frågar hans lärjungar honom om liknelsens mening. Och vi läser 17-23. Han svarade dem: är ni också så oförståndiga? Inser ni inte att ingenting som utifrån kommer in i en människa kan göra henne oren? Ty det går inte in i hennes hjärta, utan ned i magen och hamnar på avträdesplatsen. Härmed förklarade han all mat för ren, och han tillade: det är det som går ut från människan som gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, gemenhet, svek, tygellöshet, avund, smädelse, övermod, gudlöshet. Allt detta går inifrån ut, och det gör människan oren. Och du kan bara slå upp vilken som helst dagstidning, var du än bor, så kommer du att upptäcka att det är just detta som i allt större grad kommit ut ur människan också de sista 24 timmarna. Allt detta kommer från människans hjärta. Det är därför Jesus säger att vi måste födas på nytt.
Från himmelen kommer du, bered dig att möta Gud.
Markus kapitel 7, vers 24-30. Sedan lämnade han platsen och gick bort till Tyrus område. Där gick han in i ett hus och ville inte att någon skulle få veta det. Men han kunde inte förbli obemärkt. En kvinna vars lilla dotter var besatt av en oren ande kom genast, då hon hade fått höra om honom, och hon kastade sig ner vid hans fötter. Hon var en hednisk kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad honom att han skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter. Men han sa till henne: låt barnen först äta sig mätta. Det är inte rätt att ta barnens bröd och kasta det åt hundarna. Hon svarade: du har rätt, herre. Men även hundarna under bordet äter ju av smulorna efter barnen. Då sa han till henne: därför att du har sagt detta kan du gå hem. Den onde anden har farit ut ur din dotter. Och när hon kom hem fann hon att barnet låg i sängen och att den onde anden hade farit ut. Jesus är nu utanför Israel. Här möter han en hednisk eller grekisk kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. I Romarbrevet 1:16 säger Paulus: jag blygs inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, främst för juden men också för greken. Och här ger Jesus nu ett konkret exempel på att han hjälper en hedning, en grekisk kvinna, utan att kräva att hon först ska bli jude genom att förplikta sig att hålla Moselagen. Och själva befrielsen från den onde andens makt är en bild på frälsningen från synden, som är nödvändig för både jude och grek. Och vers 31. Sedan återvände han från Tyrus område och gick genom Sidon till Galileiska sjön, rätt igenom Dekapolis område. Dekapolis är grekiska och betyder 10 städer, om vi översätter det. Området hade fått sitt namn efter 10 grekiska städer som en tid var underlagda den judiska fursten Alexander Janneus omkring år 90 före Kristus, men som befriades i citationstecken av Pompejus omkring år 65 före Kristus. Städerna slöt sig därefter samman i ett förbund under det gemensamma namnet Dekapolis. Senare så omnämns även flera städer som tillhörande detta område, men man behöll lika väl namnet Dekapolis, de 10 städerna. Vi läser från 32 till och med 37. Då förde man till honom en döv man som också hade svårt för att tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Han tog honom avsides bort från folket, stack sina fingrar i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga, såg upp mot himlen, suckade och sade till honom: Efata, det betyder öppna dig. Då öppnades hans öron. Hans tungas band löstes och han talade redligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto mer gjorde det känt. Och det blev oerhört häpna och sade: allt har han gjort väl. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Ifrån Tyrus, där Jesus hade besvarat den grekiska kvinnans bön, så återvänder han inte direkt till Israels land. Men han reser in i Dekapolis område och han uppehåller sig därmed ganska länge på hednisk mark. Dels för att få ro att undervisa sina lärjungar, för Jesus lade ju enormt stor vikt på just undervisning. Och det är något som är värt att tänka över för oss idag. Men det var också, som vi sa, för att uppenbara att evangeliet, även om det var främst för juden, så var det också för greken, det vill säga för alla de andra länderna utanför Israel. Vännerna till den döve ber Jesus lägga händerna på honom, för de känner inte till lagen som sa att en jude inte kunde beröra en hedning, som ju av judarna räknades som oren. Jesus berör hans öra och hans tunga och visar hur Gud ser på människan, vare sig det är jude eller grek. Beröringen säger oss något mer, nämligen att Jesus vet var skon klämmer. Han sätter fingret på den ömma punkten, inte för att pina, men för att förvandla, för att göra allting väl. Och Jesu gester och kroppsrörelser får mig att tänka på teckenspråk. Det är en döv man som ska hjälpas. Den stumme kan följa med i det här. Först fingrarna i öronen, det uppfattade han klart. Och beröringen med tungan lika så. Så ser Jesus upp mot himlen och suckade. Även sucken var ett synligt uttryck för bön till Gud. Allt det Jesus gjorde, det gjorde han som en hjälp för tron. Och denne man befann sig i en situation där Jesus använder den metod som är till störst hjälp för just denne man. Och när Jesus säger sitt efata, så får den stumme uppleva att hans öron öppnas och hans tungas band löses. Och än idag är Jesus den som gör allting väl, också för dig. Och han som talar till skarorna är den som tar sig tid till att ta sig an den enskilde på det personliga sätt som är bäst för just den personen. Även om det inte alltid är så vi upplever hans ingripande. För hans tankar är så mycket högre än dina och mina tankar, som vad himlen är högre än jorden. Men minns i alla fall detta, du kära själ som är i nöd. Jesus älskar dig, och han vet vad just du behöver. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.